Välkommen till GF-podden igen. Roligt att ha er med. Mitt namn är Kevin Nyfelt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Och visst ni att GF-podden egentligen står för Guds frid-podden? Där vi får lära oss mer om den frid som vi har i Jesus Kristus och få diskutera om tro och Bibel. GF-podden är en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Och idag så ska vi tala om Josef, mannen som såldes för att rädda liv. Och jag har med mig Benjamin Thulin. Välkommen.
Tack.
Vad var dina första tankar när vi skulle tala om Josef?
Mina första tankar var att Josef, han blev såld och det var inte så speciell historia egentligen. Men nu efter att jag har läst den några gånger och lyssnat på några undervisningar om den, så det är en superintressant historia.
Vanligtvis så brukar vi ju gå igenom tematiskt, att vi går igenom till exempel vissa teman i en viss sak. Men jag tänker idag så kanske vi går igenom i ordning, alltså kronologiskt, från början till slut.
Vi försöker i alla fall. Vi kan ju mitt i allt fara av spår.
Vi får försöka hållas på spåret. Tänkte vi skulle börja med att tala lite om Josefs familj och släkt. Och Josef, han var ju en son till Israel, alltså Jakob. Och Josef är då en av de här stamfäderna. Alltså Israels 12 stammar. Så det då Josef är en av de här stammarna. Och man brukar ju höra också i bönhuset ibland, att, eller i kyrkan, att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och då är Josef då nästa länk i den kedjan. Så det är som bakgrund till det här Josefs familj och släkt. Och Stefanus talar ju om Josef också här i Apostlagärningarna. Och han säger att våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Så jag tänkte att det kan vara en bra början att fundera att hur kommer det sig att de blev avundsjuka på Josef, och hur kommer det sig att de sålde honom dit? Så Benjamin, om du vill berätta lite om vad som hände här i början av Josefs liv och vad som berättas här i första Mosebokens 37 kapitel.
Josef blev ju lite favoriserad av sin far, vilket inte var bra. Och när han var 17 år och valla fåren då. Och han var intressant på det sättet att han fick mycket drömmar. Som senare visade sig att de var från Gud. Men när Josef berättade om sina drömmar åt sina bröder, så trodde ju inte de det. Utan de trodde ju bara att han försöka. Han var stor på sig helt enkelt. Den första drömmen var att de var band kärvar på åkern, och då reste sig Josefs kärve upp och blev stående, och alla hans brödrars kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för Josefs kärve. Att hans bröder bugade för honom, att han skulle bli större än dem.
Och det är ju det de säger: ska du bli vår kung, ska du härska över oss? Och så står det att och de hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar och det som han sagt. Och här tidigare så har han ju fått en hel lång dräkt av sin far. En fin dräkt som visar att hans far älskar honom. Men det är ju förstås också en sak som leder till att det blir avundsjuka på honom, för att han blir liksom särbehandlad av sin far då. Och det kanske tänker att varför får inte vi lika som vår bror Josef? Och det står att det inte kunde tala vänligt med honom. Det hatar honom helt enkelt. Och sen har han ju också en till dröm. Vill du berätta om den också?
Där berättar han att Han drömde att solen och månen och 11 kärnor bugade sig för honom. Och både hans far och hans bröder var osäkra om de trodde på den drömmen.
Mm.
Att det betyder ju att hans far och hans mor skulle buga för honom.
Mm. Och det skulle ha varit någonting extraordinärt på den tiden att fadern skulle ha bugat sig för sonen i princip.
Och speciellt i och med att han var ju inte alls den äldsta sonen heller. Han var ju typ näst yngst.
Mm. Ja, och men det är intressant ändå att det står här i texten att först står det att bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade det på minnet.
Mm, ja.
Så att på något sätt så verkar det ju ändå vara som att hans far Jakob ändå på något sätt funderar att kan det ändå vara någonting sant i det här. Sen kan vi ju fundera att hur Josef var som person, det kom ju inte fram så mycket här i texten. Och ibland så kan man ju fundera då att var ju liksom Josef väldigt liksom stor på sig själv som person, när han liksom att han liksom skulle gå och bara med flit liksom skryta om de här drömmarna som han har haft. Och det är ju ganska svårt här i texten att liksom urskilja om han hade den avsikten att liksom bara göra den mer avundsjuk och liksom höja upp sin ställning på något sätt. Så det är lite svårt att veta här i berättelsen.
Ja, jag kan nog erkänna att när jag började läsa det här och hörde en undervisning om det, så min första synpunkt på det här var att han försöker reta upp sina bröder. Att det var lite rätt åt honom att han blev då, som vi kommer att komma till, såld. Men sen så med hjälp av din guidance, Kevin, så kom jag fram till att vi skulle läsa Bibeln med till Sök Jesus.
Mm.
Och i den här storyn så hittar vi Jesus på jättemånga ställen.
Mm.
Och i och med att vi vet att det är ju de drömmarna som Josef berättar, så är det ju sanning. För de kom ju, det blev ju så som drömmarna visar. Och i och med att det är sanning, så var det en sak han skulle berätta åt sina bröder. Och att det är ju samma sak med det Jesus sa, vi också revolutionerande och upprörde mycket folk. Men det var ju sanningen.
Ja, och man måste ju förstås konstatera här att när man läser Gamla testamentet och olika förebilder till Jesus, vilka Josef också är en förebild för Jesus. Det ser vi bland annat i den här berättelsen som i Nya testamentet, när Stefanus tar upp Josef som ett exempel och på ett sätt en förebild till Jesus. Men samtidigt måste vi också konstatera att Josef, han var också bara en människa, en syndare som vi andra. Och även om det var så att han gjorde fel stundom, kanske också här, man vet inte riktigt, så är han ändå en förebild för Jesus.
Mm.
Och Gud använde honom på det sättet också här i berättelsen som vi ska se. Och det är ju faktiskt intressant att man ser lite det här att hans far älskade honom, men hans bröder hatade honom. Och det ser man ju också med Jesus, att fadern älskar Jesus, men ändå hans bröder, alltså det judiska folket, så kommer att hata honom.
Mm.
Och vill lägga honom till sidan. Det är intressant när man fortsätter här i berättelsen om Josef, så ser man ju att vad som händer. För att hans bröder har då gått för att valla fåren till Shekem, står det. Och hans far säger att han ska få dit och liksom han vill liksom sända Josef till sina bröder. Och då får Josef då, efter en stunds irrande, så kommer han då till sist fram med hjälp av en man som säger att de har farit till ett annat ställe. Så kommer han då fram till bröderna, och när de ser honom på avstånd då, så börjar de prata om att döda honom.
Mm.
Och där ser man ju parallellen att också i Nya testamentet så gör de planer om att döda Jesus.
Mm.
Och det är verkligen intressant. Har du någonting att kommentera eller vill fortsätta berätta sen här?
Ja, nej, de tänkte ju att de skulle döda honom, att där kommer drömmaren, sa de. Men när Ruben, alltså den äldsta av bröderna, hörde att de skulle döda honom, så han ville rädda Josef och sa att nej, men vi kan inte slå ihjäl honom, och vi kastar ner honom i brunnen istället. Och så sen kommer en karavan genom öknen där bröderna är, och vid brunnen, och så väljer de att sälja honom istället för att döda honom.
Mm. Och sen så står det ju att den här äldsta sonen då kommer dit, och han som ville rädda, och han var tydligen inte med när de tog beslut att sälja honom, verkade vara, utan han då säger att pojken är inte där, vad ska jag nu ta vägen? Och så då slaktade en bock och tar Josefs dräkt och doppar den i blodet av den, och skickar hem då den här dräkten till fadern, alltså till Josefs far, och säger att den här har vi hittat, se efter om det är din sons dräkt.
Mm.
Och Jakob blir ju helt berövad, och han blir ju väldigt sorgsen över det här, och han vet inte vad han ska göra i princip, han sörjer mycket över det här. Sen då fortsätter berättelsen med vad som händer Josef då. Eller vi har någon berättelse här emellan, men sen fortsätter då berättelsen i kapitel 39, va, där det talas om Josef hos Potifar, dit han då säljs. Nu måste det ju ha varit ganska bedrövligt för Josef att bli såld som slav till Egypten av sina bröder. Mm. Dem som man liksom trodde på och litade på, så säljs man då som slav. Att inte skulle ha varit så lätt det här.
Nej, nu måste det vara en jättetraumatisk dag för Josef.
Men vill du berätta någonting om den här tiden hos Potifar, när Josef var där?
Ja, Potifar satte Josef över att se över hela hans hus. Och ja, han lagade alltid Josefs händer för att ta hand om sitt hus. Och det var ju en välsignad för Josef redan där. Men sen så, han var ju som sagt singel ännu.
Ja.
Och det står att han var välväxt och såg bra ut. Och efter en tid i Potifars hus så kom Potifars hustru och kastade sina blickar på honom och sa, ligg med mig. Och Josef vägrade och sa till Potifars hustru att när min herre har mig i sin tjänst bekymrar han sig inte om något i huset. Allt han äger har han lämnat i mina händer. Här i huset har han inte större makt än jag. Och han har inte nekat mig någonting utan dig, eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra något så ont och synda mot Gud? Det är nog jätteimponerande att han kunde neka Potifars hustru, som hon skulle inte ha någonting att vinna på att vara med Josef. Josef skulle ha att vinna på det i världsligt sätt, om vi ser det som ur ett världsligt perspektiv. Så hon skulle troligtvis inte våga säga ens att hon har varit med Josef, för att han var ju som en tjänare. Och det var ju som en negativ sak för henne.
Mm. Och jag håller nog med att han var nog, höll nog ut där, att det kunde inte ha varit lätt att hela tiden bli bombarderad. Dessutom var han säkert ganska ensam där. Han hade liksom inga vänner och inget stöd på det sättet. Förutom att Gud var med honom. Mm. Det står det ju i texten. Och hon liksom talade på nytt och på nytt till honom och på samma sätt. Och då en dag så griper hon tag i honom när ringen av husfolket är där inne, och får tag i manteln och säger samma sak då, att ligg med mig. Men då lämnar han manteln i hennes hand och flyr och springer iväg. Och då sprider hon sen ett rykte om honom. Vill du berätta om det här, vad hon säger om Josef?
Hon säger att se här, han har tagit hit till oss en hebreisk man som vill roa sig med oss. Han kom in till mig och ville ligga med mig. Men jag skrek högt, och när han hörde hur jag höjde rösten och skrek, lämnade han manteln hos mig och flydde och sprang ut. Så hon påstod att det var han som hade kommit in för att roa sig med henne. Mm. Och på så sätt så blev han ju felaktigt dömd och blev satt i fängelse. På samma sätt som vi kan se Jesus också blev felaktigt dömd.
Mm. För ja, i Jesu rättegång så ser man ju att man tar fram falska vittnen och anklagar honom och försöka på något sätt liksom få fast honom. Men det lyckas inte. Men ändå så blir han dömd. Och på samma sätt är det med Josef, att han har ju ingen som försvarar honom. Att klart att man tror på Potifars hustru istället för en hebreisk slav.
Mm.
Så han var ju ganska på något sätt maktlös där. Då hamnar han då i fängelse. Men det står att också där så går det bra för honom. Han blir vänligt bemött och han får liksom ansvar för andra fångar i fängelset. Och göra allt som skulle göras i fängelse. Så allt det här fick han ansvar för. Att det står att föreståndaren för fängelset inte bekymrar sig om någonting eftersom Herren var med Josef och liksom låta lyckas för honom.
Mm.
Och sen är han då där i fängelse och där händer det ju en intressant berättelse och där kommer det fram också Josefs särdrag att han kan tyda drömmar.
Ja, och han säger ju att ge tydningar är Guds sak, berätta för mig. Så han håller fram att det är inte han som tyder dem. Att det är Gud som tyder drömmar genom honom.
Ja, det där är intressant. Att när jag läste den här berättelsen så tänkte jag som att flera gånger att Josef lägger alltid äran till Gud.
Mm.
Ända sedan han kommer till Potifar så alltid liksom och att allt som sker så är för att Gud kan göra någonting eller så. Så att det tycker jag är fascinerande att han liksom har den här ledningen från Gud här i det här främmande landet. Benjamin, vill du berätta om de här drömmarna som Josef tydde här i fängelse?
Ja, det var två personer där i fängelse som kom till Josef och ville att han skulle tyda deras drömmar. Och en berättade om att han såg en vinstock framför sig och på vinstocken fanns tre rankor och knappt hade den skjutit skott förrän blommorna slog ut och klasarna bar mogna druvor. Jag hade faraos bägare i handen och jag tog druvorna och pressade dem i faraos bägare. Sedan satte jag bägaren i faraos hand. Och så det var drömmen och då berättade Josef att om 3 dagar så kommer han få tillbaka sitt jobb som munskänka. Det är det som drömmen betyder. Mm. Och så säger Josef att tänk på mig när det går bra för dig. Och så kom den andra personen som vill ha att han skulle tyda hans dröm. Och han sa att jag har också en dröm. Och där bar jag 3 korgar med vetebröd på huvudet. I den översta korgen fanns det alla slags bakverk som farao brukar äta. Men fåglarna åt dem ur korgen på mitt huvud. Och då sa Josef att här är tydningen. De 3 korgarna betyder 3 dagar, som den förra drömmen handlar om 3 dagar. Om 3 dagar ska farao upphöja ditt huvud och ta av dig det. Han ska hänga upp dig på trä och fåglarna ska äta ditt kött. Så det var en jätteannorlunda tidning och en otroligt sorgsen nyhet om man jämför de 2 drömmarna. Mm. Och som vi kan se när vi läser vidare att båda sakerna hände.
Och en sak som också hände var att den här överste munskänken, så han kom inte ihåg Josef utan glömde honom.
Mm.
Trots att det var en så speciell dröm så ändå glömde han bort Josef där i fängelset.
I två år.
Låter nog lite tråkigt. Mm. Att på något sätt tänker man ju då att ja, men nu kom genombrottet, att nu äntligen så kommer han att komma från fängelse. Och sen är han liksom 2 år ännu kvar här i fängelse. Men jag tror ju förstås att det säkert gick bra för Josef också under den här tiden eftersom Herren då också var med honom. Men sen har vi också en mer betydelsefull person som har en dröm. Nämligen den högste styrande i Egypten, farao. Och han drömmer om 7 fula och magra kor och 7 vackra och feta. Och samtidigt så somnar han om och ser en dröm om 7 ax, frodiga och vackra, som växte på samma strå. Och sedan såg han 7 andra skjuta upp tunna och svedda av östanvinden. Och de här fula och magra korna, så de äter upp de 7 vackra och feta korna. Och de här 7 tunna axen slukar de 7 frodiga och fulla axen. Och så vaknar han och då börjar han söka efter spåmän och visa män i Egypten och försöka få någon som kan tyda den här drömmen. Och då kommer då den här överste munskänken då ihåg Josef. Och man låter hämta honom från fängelse och rakar och klär upp honom och för honom till farao då. Och det intressanta då sen är att farao säger då till Josef: jag har haft en dröm och det finns ingen som kan tyda den. Men jag har hört om dig att när du får höra en dröm så kan du tyda den. Josef sa det till farao: inte jag, men Gud kan ge farao ett gynnsamt svar. Så där igen så ser vi att Josef ger Gud äran. Att det är att han liksom blir tillfrågad och kallas för att det är han som kan tyda den, så lägger han äran till Gud. Att det är Gud som ger tydningen. Och sen berättar han då att det här betyder att det ska komma 7 goda år med mycket säd och fruktbarhet. Men sen så kommer det också 7 hungerår. Vad tänker du om det här, Benjamin?
Ja, han säger ju båda gångerna att Gud har låtit farao veta vad han tänker göra. Just när han berättar om de 7 hungeråren och 7 överflödiga åren. Och han säger ju att Gud har visat det här för att han ska kunna samla ihop säd och mat under de 7 överflödiga åren för att sen ha till hungeråren. Och Josef säger att farao måste utse en förståndig och vis man för att sätta honom över Egyptens land. Farao behöver också sätta förvaltare över landet och ta upp en femtedel av skörden i Egypten under de 7 överflödsåren. Och då finns, tycker farao, bara att det finns en man som skulle kunna göra det jobbet, och det är Josef själv.
Mm. Och det står att bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du, säger farao till Josef.
Mm.
Så han får nog en stor uppgift av farao här. Och han får till och med faraos ring, signetring, där han liksom kan signera i faraos namn och liksom köta faraos uppgifter med den. Och sen så berättas det att han får en hustru, han får 2 söner. Och så berättas det om det här då 7 överflödsåren, och att det sen tar slut, och så började de 7 hungeråren precis som Josef hade då förutsagt. Och det blir som svält i alla länder, men i Egypten så fanns det bröd överallt. Och det var ju då för att Josef hade sagt att man skulle samla in varje år en femtedel av säden. Och då fanns det då bröd i Egypten på grund av att Josef hade då samlat in det här för faraos räkning. Och då öppnar då Josef alla de här förråden och delar ut åt folket den säd som de behöver. Och om du vill läsa mer detaljerat om det här så kan du gärna slå upp din bibel och läsa sen efteråt, efter det här avsnittet.
Ja, det är så mycket jättehäftiga detaljer, men vi har ju inte alls tid att gå igenom allting.
Nej.
Men ja, du kan slå upp din egen bibel i första Moseboken 37 och framåt.
Ja, sen då kommer vi ju också tillbaka till Josefs bröder och Jakob. Vi har varit en stund hos Josef i Egypten, och så kommer vi tillbaka till Josefs bröder och Jakob. Och då säger då Jakob att till hans söner att varför står ni bara och ser på varann? Och han fortsatte: jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köp säd åt oss så att vi överlever och inte dör.
Jag stannar och skadar på varann.
Ja.
En intressant grej just när han, Jakob skickar iväg alla bröderna är att det syns att han har en sår kvar efter Josef. Att i första Moseboken kapitel 42 vers 4 så står det att Jakob skickade inte Josefs bror Benjamin med de andra bröderna. För han var rädd att det skulle hända honom någon olycka. Så han var ännu kanske lite kärrad från att Josef som han trodde att hade dött.
Ja, och sen reser det iväg och kommer då till Egypten. Och Josef var nu den här som hade makten i hela landet. Och han som sålde säd till allt folket. Och då när bröderna kommer dit så känner ju Josef förstås genast igen sina bröder. Men de känner inte igen honom. Och för att göra en lång historia kort så anklagar han dem för att vara spejare. Han vill pröva dem att hade ångra sig efter vad de har gjort till honom. Då kommer det fram att de får köpa säd, men att en av bröderna måste stanna som fånge i huset. Och det hade kommit fram tidigare att han frågade dem att han hade fått reda på att de hade en bror hemma. Och därför så ville han då att de skulle ta med brodern som ett tecken på att de talar sanning. När de hade liksom sagt att de hade en far och bror hemma.
Mm. Josef säger till sina bröder att om ni talar sanning så kommer ni att slippa dö. Att ni kommer inte att dö. Och de gjorde så. Och så talade de sen med varandra att vi har skuld efter det vi har gjort mot vår bror. Vi såg ångest i hans själ när han bad om förbarmande. Alltså när de lag ner Josef i brunnen eller sålde honom. Men vi ville inte lyssna på honom. Därför har vi själva kommit i denna ångest. Ruben svarade dem. Sade jag inte till er att ni inte skulle synda mot pojken. Men ni lyssnade inte på mig. Därför utkrävs nu hans blod.
Mm.
Så de har nog det i minnet ännu.
Ja, det har nog skuldkänsla kvar ännu, ja. Märker man. Men också kanske en rädsla att vad kommer nu att hända med dem. Och Josef förstod ju allt det här de sa, för han talar ju om tolk. Mm. Så därför förstod han ju att allt vad de sa. Och att han vände sig bort från dem och grät, står det. Men han tar då deras bror Simeon ifrån dem och fängslar honom. Och sänder då tillbaka bröderna till sitt land. För att hämta då Benjamin. Och sen komma tillbaka för att få sen löst ut den här Simeon då.
Mm, och de hämtar ju inte bara snabbt Benjamin, utan de får ju tillbaka. Och så åt de upp allt säd.
Mm.
Och då först när de höll på att hungra ihjäl igen, så då får de tillbaka.
Ja.
Men de måste ju nog övertyga Jakob för att få ta med Benjamin. Men till sist fick de.
Ja, för det blev ju som ganska klart att när de hade ju upplevt den här Josef då, som är väldigt sträng man, och de visste att kommer de utan honom så då det är ingen vits att fara utan Benjamin. Men Jakob är nog väldigt motsträvig, att han säger: ni gör mig barnlös, Josef är borta, Simeon är borta och Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Allting är emot mig.
Mm.
Att han måste ju vara ganska förstörd vid det här laget, att nu går allting utför här. Men till sist så säger han då att
han sa att de ska ta med dubbla pengarna och pistagenötter och mandlar. Och ja, och honung, för att ja, ta med så mycket som möjligt så att den stränga mannen ska vara snäll åt dem. Mm. Och så att ingenting händer åt Benjamin.
Mm. Och sen så är det ju intressant att först så säger en av bröderna att anförtro Benjamin åt mig, att jag kommer att svara för honom. Och att han får liksom där Ruben att du får döda mina båda söner om jag inte för Benjamin tillbaka till dig, säger han. Men på något sätt så lyssnar han inte det här direkt, utan när en av de andra bröderna, Juda då, förklarar då situationen att liksom att de kan inte komma utan Benjamin. Och sen så säger han då att Juda säger då till fadern att låt pojken följa med mig. Vi måste ge oss iväg om vi ska överleva och inte dö. Både vi och du och våra barn. Alltså hungersnöden är svår och de har inget annat val, ser det ut som att de måste fara. Och så säger han att jag ska ansvara för honom. Du får utkräva honom av min hand. Om jag inte kommer tillbaka med honom till dig och ställer honom här inför dig, ska jag vara en syndare inför dig i alla mina dagar. Och så säger han också, och hade vi inte dröjt så länge hade vi redan varit tillbaka för andra gången.
Mm.
Så.
Ja, sen när de kommer dit till Egypten tillbaka och har med sig Benjamin, så fixar Josef mat åt dem i sitt hus. Och så frågar han dem om deras far ännu lever.
Och hela den här berättelsen är ju väldigt detaljerad. Alltså det är ju, man följer ju i dialog med hela tiden vad bröderna säger och vad Josef, hur Josef reagerar och vad han säger.
Mm.
Och jag tror att vi för tidens skull inte går igenom allt det här, utan ni får läsa på egen hand. Men det som jag lade märke till just i det här kapitlen 42-44, så är just att Josef prövar sina bröder att hade ångra sig, hade liksom ångra sin synd mot honom. Och där ser man ju också på ett sätt parallellen till Jesus. Efter liksom uppståndelsen så prövar han också Petrus att har du mig kär?
Mm.
Frågar han av Petrus tre gånger. Och Josef, han prövar också sina bröder när han har fått ett nytt liv i Egypten. Och när Jesus har uppstått från döden så senare så prövar han också Petrus.
Och det är intressant att man, när vi bara talar om att de tyckte att Josef var jättehård, och han visade sig kanske hård mot dem, men det står att i kapitel 43 vers 30, att djupt rörd av kärlek till sin bror skyndade Josef sig ut och letade efter en plats där han kunde gråta. Att det visar på att han hade nog jättemycket kärlek till sina bröder, men han ville testa dem lite först.
Mm. Vi har ju som sagt inte kunnat ta upp alla detaljer, men de har då blivit tillbaka sända av Josef, och han har lagt säden, och sen han har lagt tillbaka pengarna i alla brödernas säckar, men också en silverbägare han lagt i Benjamins säck, så att det säkert ska bli liksom att det ska bli fast. Och efter en tid då så sätter han efter dem och hittar då bägaren i Benjamins säck.
Mm.
Och bröderna blir då förskräckta och hamnar att komma tillbaka inför Josef. Och Josef säger då att nu måste Benjamin vara som slav hos mig på grund av det här. Och då stiger då Juda fram som hade tagit ansvar för pojken. Och säger att vi kan inte resa tillbaka till vår far utan Benjamin. För att Jakob hade sagt att om ni tar ifrån mig den här också, alltså Benjamin, och det händer honom en olycka, så skickar ni ner mina gråa hår med sorg i dödsriket. Och det menar att det kommer att bli faderns död ifall det inte kommer tillbaka med Benjamin. Så därför så erbjuder då Juda sig istället att ta hans plats och bli hans slav i då Benjamins ställe. Och då ser vi att då brister det till sist för Josef. Han kan inte hålla sig längre. Han börjar då gråta. Eller först så befaller han alla att fara ut därifrån som är av egyptisk härkomst då. Och sen så börjar han gråta och ge sig till känna för sina bröder då. Vill du berätta lite om det här, hur det går till?
Ja, han säger åt dem att de ska inte vara ledsna och sörja över att de sålde honom. Genom det har Gud räddat många liv. Han säger att Gud sände mig hit för er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Och så säger han sen att gå och hämta, att lever faren och att gå och hämta honom.
Mm. Och här så ser man ju att först så blir han ju till räddning för Egyptens folk och också för andra folk i och med att de kan komma att köpa säd. Men sist också till sina egna, till sin egna familj. Och det här ser man ju också kopplingen då till Jesus, att han blir också till välsignelse för de sina egna som tar emot honom. I apostlagärningarna så ser vi hur i Petrus predikan, när han talar om att de har som spikar fast härlighetens herre, och att de har korsfäst Jesus. Och sen senare så ser man ju då att det här kommer som ett stugn i deras hjärtan, och de inser vad de har gjort. Och då får de genom Petrus då reda på att de får låta sig döpas i Jesu Kristi namn och få sina synder förlåtna därigenom. Så att också judarna har förlåtelsen i Jesus. Alla folk, också vi idag, har förlåtelsen i Jesus. På samma sätt som Josef blev till välsignelse för alla folk, genom att han kunde då ge säd på grund av det att Gud var med honom i Egypten.
Så det att de sålde honom, så det var ju fel.
Mm.
Men på samma gång så blev det till välsignelse för dem själv i framtiden. De hade ju gått med den där synden jättelänge, och det, man ser ju att de har lite syndanöd på ett sätt. Så säkert var det jättehärligt att få se Josef på nytt och be om förlåtelse åt honom för bröderna.
Mm. För det står ju att han gråter i deras armar, alla brödernas armar, att då kan man ju nog läsa ut ur texten att han förlåter dem.
Mm.
Och senare i berättelsen så ser vi ju också att det står ju inte att han var bitter eller på det sättet låter dem få lida något mer för det här, utan han låter dem komma till Egypten och få del av alla de här välsignelserna som Gud har gett honom och gett Egyptens land. Så det här är ju nog en av de här viktigaste sakerna som vi får genom Josef-berättelsen också.
Mm.
Att den här kopplingen till Jesus och kopplingen till att genom Josef så hade alla välsignelse, genom Jesus så har vi alla välsignelse. I hans namn och i hans blod så får vi våra synder förlåtna. Vi får på något sätt också som bröderna, man kanske känner igen sig mest här i bröderna, att vi har synda och vi saknar den här härligheten från Gud. Men i Jesus Kristus och i hans helhet och renhet så får vi förlåtelse för alla våra synder genom det som han gjorde för oss. Så det här är ju nog någonting som vi får ta med oss från Josef-berättelsen som en av de här viktigaste sakerna.
Det är så intressant, för senare ändå så säger ju, så även fast han har förlåtit alla sina bröder, så senare i berättelsen på nytt när de sen begraver Jakob, alltså deras far, så blir de på nytt rädda att Josef skulle straffa dem. Så de sände bud till Josef och lät säga att din far sa det så här för din död. Så ska ni säga till Josef: vi ber dig, förlåt dina bröder deras brott och synd, att de gjort så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått. Josef grät när han fick deras hälsning. Det är en känslomässig bibeltext på många sätt, att de är nog ganska nära varann på samma gång, bröderna, och faktiskt har en stark kärlek till varann. Och då förlåter ju Josef den på nytt och säger att var inte rädda, skulle jag ta Guds plats. Ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det, för att bevara många människors liv. Så var inte rädda, jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Så det är ett jättefint slut på den här texten.
Mm. Och jag tänker på det här också, att det här kan vi också ta som med oss till vår tid. Att är det så till exempel att fast man i en offentlig predikan har fått sina synder förlåtna, eller i gudstjänsten i syndabekännelse, och sen får man avlösningen, så får man ändå gå till den ändra den man har brutit mot eller någon som man har förtroende för och berätta om för dem att man har brutit mot det här eller det här. Och då får man också höra att man är förlåten på det sättet. Och också höra tröstande ord ur Bibeln. Att din synd är dig förlåten. Att man kan då till exempel läsa första Johannes brevet. Då första kapitel vers 9. Att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Att han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så där får vi också göra när någon kommer och är osäker på sin tro och osäker på om de om de har förlåtit allting, så får vi också genom bibelord trösta dem och säga att din synd är dig förlåten, för Guds ord säger att den är förlåten. Det kan kännas som att den inte är det, men enligt Guds ord så är den förlåten. Och då får vi tro den vara förlåten.
Och när vi glömmer det och börjar igen, om vi missar tron på vår förlåtelse, så får vi söka den på nytt och så får vi är förlåtna. Men att det är en tröst att se att här i Bibeln att Josefs bröder glömde sin förlåtelse på ett sätt. Men att de fick gå och fråga om den på nytt. Och så fick de den igen. Eller de fick bekräftat den på nytt. Att de är faktiskt förlåtna.
Och det kan ju hända så att man är på något sätt rädd att man ska mista den här förlåtelsen. Precis som Josefs bröder. Men eftersom den här förlåtelsen grundar sig i Jesus och vad han har gjort för oss på korset för 2000 år, så då kan man inte liksom gå tillbaka och ändra på den historien, utan vi får bara ta till oss det som Jesus har gjort för oss. För han sörjer för oss. Vi skulle säkert kunna tala en hel del om den här Josefs berättelsen, men jag tror att vi kanske får låta det vara osagt, men gärna läs den här berättelsen.
Det kan vara veckans challenge, utmaning åt lyssnarna.
Ja, kanske det får vara att läsa Josefs berättelsen och jämför då med Jesus. Och på vilket sätt var Josef en förebild för Jesus? Och vilka välsignelser som kom från Josef och vilka välsignelser som kommer från Jesus?
En annan liten challenge och utmaning som ni skulle jättegärna få göra är att fara in på vår Instagram och följa vårt feedbackformulär och följ oss på Instagram. Vi har ett feedbackformulär i bion och där får ni få följa era tankar och önskemål om podden.
Benjamin, varför ska man få följa i det här feedbackformuläret?
För att få sina önskningar genom att vill man ha ett specifikt, önskar man att vi ska prata om något specifikt ämne, så får man skriva där, och är det någonting vi skulle borde ändra på, att vi till exempel inte säger så ofta eller bara överlag blir en bättre podcast, så där får ni gå och ge konstruktiv feedback.
Låter bra. Vi får säga Guds frid till er lyssnare.
Guds frid.